Vi kan känna Herrens närvaro, vi kan smaka och se att Gud är god. Visst är det gott? Visst är det härligt? Vad gott att se dig, kära vän. Jag känner igen många av er, det är så gott att se. Och det är som att när Gud samlar sitt folk som är hungrigt. Det går inte att förklara så att det går inte att förklara mänskligt sett, men det som sker andligt sett, det är som att Guds närvaro ökar. Det är som att kraften ökar. Och jag känner att idag så kommer Gud möta oss allesammans. Och jag har känt i min ande att Gud kommer göra någonting väldigt, väldigt djupt här idag. Väldigt, väldigt, väldigt renande i våra liv. Och jag bara känner i mitt hjärta att Gud, han har inte glömt Sverige. Men det Gud vill göra i vårt land, det måste börja med att han får ett folk som är totalt kapitulerat. Och jag bara känner en Guds fruktan, en Guds bävan inför vårt land Sverige. Därför att vi behöver be fram, vänner, ett folk, inklusive dig och mig här idag, som verkligen är kapitulerade. Där vi dagligen lägger oss på Guds altare. Dagligen låter oss att bli fullständigt tvättade i lammets blod. Renade i den heligandes eld. Halleluja. Jag har fått någonting från himlen till dig idag. Är du hungrig? Jag ser att du är hungrig. Men jag känner en sån glädje, för att när man talar till hungriga människor, då blir predikanten lika välsignad. Ni som förkunnar Guds ord, ni vet vad jag säger. Ofta när jag förkunnar så möter Gud mig lika starkt som jag ser andra bli mötta. Fast det kanske sker på andra sätt. Ibland får jag nya predikningar. Ibland så känner jag bara, ibland har jag blivit helad när jag själv predikar. Ibland har jag fått en dröm, jag har fått syner. Ibland hör jag Guds ande tala med mig om saker jag bett om flera veckor tidigare. Så det är som att Gud bara ger mig svaret när jag predikar i smörjelsen. Så det här med att predika Guds ord, det är inte bara att jag ska leverera till dig. Jag får också. Jag kommer gå rakt in i det budskapet jag har fått för dig här idag. Och jag ska bara leverera det så som Herren har gett det till mig. Och jag kommer kalla budskapet helgelsens härlighet. Helgelsens härlighet. Och att det här budskapet, det har jag egentligen burit på många år. Men du vet att det finns en dimension att söka Gud, där uppenbarelsen av Gud och Guds rike och Guds vilja blir klarare och starkare. Och det här med att vandra och leva i uppenbarelse har blivit för mig och Hanna något så dyrbart. Vet att både Hanna och jag skulle kunna bli både ingenjörer och ekonomer och chefer. Och vi skulle gjort massa grejer i världen. För vi var väldigt duktiga i skolan. Vi var ambitiösa, vi var väldigt intellektuella och intelligenta. Men jag bara kände att när Guds ande grep mig och Hanna, det var som att Gud började tala med mig. Markus, lägg ditt huvud lite åt sidan. Och låt anden få växa. Och det är det här jag vill beröra, det här med uppenbarelse. Du vet att Sverige har blivit format i att du ska förstå allt med huvudet. Du ska analysera allt med förståndet. Du ska begripa allt med ditt lilla huvud. Och i Guds rike fungerar det inte så. Många saker förstår vi inte. Och jag tror Gud vill ha det så. Du ska inte förstå allt. Men det handlar om att leva och vandra i tro.
Amen.
Amen. Så att du som vill växa i Gud, du vill växa andligt sett, då måste du lite koppla bort ditt sinne. Och det är därför det är så gott att be tungor. För när du ber tungor, det är som att anden bara, det är som att andens öron öppnas, va? Och andens ögon ser. Och jag har fått ett budskap och jag har fått uppenbarelse över det här budskapet. Och jag känner att det finns en helgelse. Gud vill föra sitt folk in i Sverige. Och den helgelsen kommer för mig förmedla en sån härlighet. Amen. Många gånger talar man om helgelse som något negativt. Eller människor tror att det är något hemskt, det är något jobbigt. Det är någonting, det klarar inte jag, det orkar inte jag, det vill jag inte. Men när du får smaka på härligheten, frukten av helgelsen, då vill du gå rakt in i den härliga process som helgelse är. Och jag fick till med 10 olika frukter som helgelsen kommer förmedla i våra liv. Och jag kommer sluta med det. Men jag vill nämna för dig redan nu vilka 10 frukter Herren vill förmedla till dig. Vilka Herrens ande vill ska växa fram i ditt liv. Som kommer bli frukt av helgelsen. Och det är 10 olika ämnen eller saker som var och en man skulle kunna tala om i timmar. Men jag vill bara ge dig de här 10 välsignelserna, 10 frukterna som helgelse av Guds ande ger dig och mig. Och det första är renhet. Det andra är frihet. Det tredje är glädje. Du känner, du vill ju ha det här, eller hur? Det fjärde är frimodighet. Jag menar, du hör ju, du vill ju ha allt detta. Femte, helande till ande, själ och kropp. Det sjätte som helgelse förmedlar, det är ödmjukhet. Har du träffat ödmjuka människor och så när du känner dem lite så ser du deras vandring med Herren. Det finns en helgelse. Det sjunde är förkrosselse. Det högmodiga hjärtat bara krossas när du går in i helgelse. Du blir förkrossad inför Gud. Du får Guds fruktan. Det åttonde som sker och som kommer av helgelse. Du får uppenbarelse. Halleluja. Du kan se i anden. Du kan förstå Guds ord. Du får uppenbarelse. Det nionde som kommer som en frukt. Det är urskiljning. Du kan skilja mellan det som är av djävulen, det som är av Gud, det som är av världen och det som är av anden. Du kan skilja, du får klarsynthet genom helgelsen. Och det tionde är Guds närvaro. Guds ande som jag kommer beröra mer ikväll. Älskar helgelse, renhet. Om du lär känna Guds ande, vilket många av er redan har gjort, då vet du att Guds ande älskar renhet. Och han avskyr smuts. Men de här 10 olika frukterna kommer jag beröra mer i min förkunnelse och undervisning nu. Men jag bara vill ge dem till dig nu så att du kan lite redan vara förberedd i din ande vad Herren vill göra i ditt liv. Och jag vill börja med ett bibelord som man inte läser så ofta i Guds församling. Det är Paulus som delar i första Korinthierbrevet kapitel 6. Och jag ska börja vers 9. Och jag kommer läsa vers 9, 10, 11 och vers 18, 19, 20. Första Korinthierbrevet 6, vers 9. Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Paulus säger, bedra inte er själva. Vi får inte bli lurade, vänner, av att vi kan leva orättfärdiga liv. Smutsiga liv. Halvdana liv. Att vi går på två sidor. Att vi har en fot i världen, en fot i Guds rike. Då bedrar vi oss själva. Så säger han, varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare, eller det som utövar homosexualitet, eller det som låter sig utnyttjas för sådan, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare, det bränns nu, eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana var en del av er. Men så säger han, men ni har tvättats rena och ni har blivit helgade Ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Vad är det som Paulus säger? Han räknar upp olika synder som vi inte ska ha att göra med. Och ni som säger att i Sverige får man inte tala om olika synder, det är inte rätt. Paulus gjorde det ofta. Jesus gjorde det ofta. Och det är inte fel alls. Så länge du och jag förstår, när vi kommer till korset och omvänder oss, så finns det frihet, förlåtelse och upprättelse för alla människor. Och jag ska beröra det här så genomgående jag kan. Det kommer vara en väldigt intressant undervisning ni får höra här idag. Men jag vill lägga märke, jag vill bara att vi lägger märke till vad Paulus säger. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade. Det är det Herren vill göra. Du ska bli fullständigt tvättad ren i Lammets blod, men också helgade. Det är ett verk av Guds heliga ande. Så går vi till vers 18, 19, 20. Fly bort från otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men en otuktige syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande, som bor i er, som ni har fått av Gud. Och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Amen. Vänner, helgelsens härlighet. Det finns en sån härlighet som Gud vill uppenbara för dig personligen. Och det kommer utifrån helgelse. Det finns ingen genväg, quick fix eller drive through för att uppleva Guds härlighet. Och många av oss längtar efter väckelse. Och jag kommer beröra det också. För många av oss vet inte vad väckelse verkligen är. Eller vad är Guds närvaro för något? Vad är Guds smörjelse för något? Många har hört orden, begreppen. Men jag vill verkligen öppna dina ögon idag. Andligt sett. Så du får uppenbarelse från ordet och Guds ande. Vad är det Herren vill göra? Så att väckelse kan komma. Så hans närvaro kan komma. Det börjar med att vi gör upp med smutsen, orenheten, otukten på alla plan. Det är det det handlar om. Det är det det handlar om. För i Gamla testamentet kom Guds närvaro i templet. En gång om året. Och vi kan läsa om det. Hur prästerna inte kunde göra tjänst. För Guds ande, Guds härlighet uppfyllde templet. Idag genom Jesus Kristus, genom den helige ande, har du och jag blivit Guds tempel. Och Guds vilja är, hör mig nu, är att alla som bekänner Jesus som Herre, alla som är frälsta, alla som är Guds barn, ska få bära Guds närvaro. Ska få bli uppfyllda med Guds närvaro. Men så är det ju inte. Så ser det ju inte ut i Sverige, eller hur? Det är inte rätt att kristna är betryckta, bekymrade, ledsna, går på en sorg som inte lämnar dem. Som är fullständigt neddragna i smuts, i synd, i orenhet, i alla möjliga diken. De har varken frihet, glädje, frimodighet, renhet och så vidare. De har inte det jag nämnde tidigare. Men Guds vilja är att du och jag ska vara fullständigt fria från allt vad djävulen vill göra och slå dig med. Jesus säger det tydligt. Tjuven kommer för att stjäla, slakta och förgöra. Tro inte bara att det gäller när du är ofrälst eller var ofrälst. Djävulen älskar att förgöra och slakta kristnas liv. Jag hörde från någon som berättade att satanister, om det sker över hela världen, det vet inte jag. Men på den platsen så sa de i alla fall att satanisterna fastar en dag i veckan att kristna äktenskap ska gå sönder. Förstår ni vad Satan gör? Satan vill slakta och stjäla äktenskap. Han vill stjäla ditt liv. Han vill stjäla din glädje. Han vill stjäla din frihet. Han vill stjäla din kallelse. Han vill stjäla allt du har. Det är därför vi behöver leva i helgelse och i härligheten. Halleluja. För Jesus säger, men jag har kommit för att ge er liv och liv i överflöd. Johannes 10, vers 9 och 10. Det livet du och jag ska leva i, det är ett liv i överflöd av hans liv, av Jesu Kristi liv. Och det kommer när du och jag lever i helgelse. Helgelse är som att du ser den här älven, floden jag talade om, den här fossen. Men vet ni vad smutsen, synden och världen gör och djävulen? Det är som att den lägger fördämningar. Det är som att den lägger grenar, träd, bröte på ren småländska. Så att det här rena vattnet inte kan fossa fram. Men det Gud vill göra, han vill rensa ditt liv, ditt tempel. Rena dig och rensa dig, befria dig, så du får vara det här rena, klara kärlet. Amen. Så när fienden kommer till dig, när djävulen kommer, då möter han ett tempel som är städat, som är uppfyllt av den helige ande. Halleluja. Jag älskar vad Reina Bonke sa. Det var en kvinna som sa, jag har så mycket problem med demoner. Du måste be för mig. Demonerna är på mig natt och dag. Jag klarar inte av det här längre. Och då sa Reina Bonke, har du blivit uppfylld av den helige ande? Nej, det hade hon inte. Så fick han be med henne att andens dop och andens kraft kom över henne. Hon blev så full av den helige ande. Sen sa Bonke till henne, När djävulen kommer till dig och du fyller den heliga ande, då kommer han bränna sig på den heliga andes eld. Och det här är en bild, men det är sant. Du och jag ska vara fulla av Guds ande, bärare av Guds härlighet. Då blir du ett hot för honom. Halleluja. Jesaja 57, vers 15 är ett oerhört viktigt bibelställe. Jesaja 57, vers 15. Då säger Jesaja, ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Lyssna nu, jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Mina kära vänner, det som attraherar Guds härlighet och Guds ande, det är en ödmjuk och förkrossad ande. Ett ödmjukt och förkrossat hjärta. När vi ser på David i Bibeln, åh, jag älskar psalmerna. Jag är ingen lovsångsledare som Maggan och Annika, men jag älskar Davids hjärta. För att du kan läsa i Davids liv hur han betonar ödmjukheten, förkrosselsen, närheten, intimiteten med Gud. Och det var därför Gud sa, jag har funnit David, en man efter mitt eget hjärta. Därför smorde Gud David till kung. Att du och jag ska vara bärare av Guds närvaro och härlighet, det har att göra med våra hjärtan att göra, vänner. Förkrossat hjärta attraherar Gud. Högmod, stolthet klarar inte Guds ande av. Vad är skillnaden på David och Saul? Båda var smorda i början, men Saul förlorade allting på grund av högmodigheten, stoltheten. Vill du leva i smörjelsen, härligheten, och vill du föra med dig smörjelsen och härligheten av Gud, vart du än går, lev förkrossad, lev ödmjukt, lev på Guds altare, böj dig inför Herren, både knäna, men i anden, böj dig inför honom och överlåt dig dagligen till Herren. Det är det här som är livet som du behöver leva i. Det här är helgelsens härliga process. Vad betyder helgelse på ren svenska 2018? Helgelse betyder att du och jag dör och han får leva. Eller som Johannes Döparen säger, jag måste bli mindre, han måste bli större.
Amen.
Helgelse handlar om att du överlåter ditt liv dagligen till honom, så han kan fylla dig. Han kan ta över ditt liv. Så till slut kan du säga: Herre, det är inte min vilja som ska ske, det är din vilja som ska ske. Herre, det är inte min plan, det är inte mina agendor, det är inte mitt tyckande eller mina åsikter som betyder något. Det är din åsikt. Det är din vilja. Det är så mycket diskussioner och åsikter i Guds församling som bara ska ramla ner och dö. Vet ni vad? Diskussioner i köttet kväver Guds ande på så många platser i det här landet. Det är diskussioner hit och diskussioner dit, och det är tyckande dit och tyckande dit. Men låt oss komma in i helgelsens härlighet, där vi bara faller ner och säger: Herre, ske din vilja. Låt mig höra din röst. Låt mig få ta emot din uppenbarelse. Låt mig få se vad du vill göra. För då när vi sen har diskussioner, då blir det inte så kötsligt. Då kan vi säga som apostlarna: vi och den helige ande har beslutat. Har du läst i apostlagärningarna? Det är så mäktigt. Det är, alltså jag får gåshud när jag läser det. Jag menar det. När jag läser vad de skriver, hur man gjorde i apostlagärningarna. Det var inte deras tyckande. Eller Petrus. Jag är Petrus. Jag tycker så här ska det vara. De låg på altaret. De bad. De sökte Gud. De var helgade. Och de sa: vi, alltså vi i enhet. Och den helige ande har beslutat. Vilken, där har vi en andlig, där har vi en andlig församling, ett andligt ledarskap. Halleluja. Det står inte i mina anteckningar, men det är så det ska vara. Du som predikar, du ska inte ha för mycket anteckningar som styr dig. Låt dem hjälpa till, men inte styra dig. Halleluja. En av mina bästa predikningar som Hanna tyckte, det var så makalöst mäktigt. Så sa Hanna: kan jag få se dina anteckningar? Så visade jag mina anteckningar. 4 bibelord. Det var allt jag hade skrivit ner. 4 bibelord. Men vilken våldsam sorgelse. När du lever i helgelse, då flödar den profetiska gåva. Då flödar uppenbarelsens ande. Då flödar. Det är som att Guds ande bara blåser i dina segel. Halleluja. Gud säger: jag vill ge liv i åt de ödmjukas ande, för att ge dem förkrossade hjärtan liv. Vad är det Guds ande vill ge dig och mig? Han vill ge dig liv ifrån Gud. Vad är det Jesus vill göra? Han vill ge dig liv och liv i överflöd. Men hör, vi behöver alla kapitulera inför Herren. Varför är helgelse avgörande för Sveriges framtid? Därför att det är så mycket kött. Det är så mycket mänskligt tänkande. Och mänskliga. Det är så mycket mänskligt verk i Sverige. Har du sett något korthus som de har byggt? Du vet, man kan bygga olika. Det finns de som har gjort, har jag sett. Så bara blåser det till. Allt är bara nedramlat. Det är bara rasar samman. Eller tändstickor, eller hur ni har gjort. Det är så många kristnas liv byggs och församlingar byggs. Det är bara ett mänskligt verk. Jag tror Gud vill att du som är här ska ta emot någonting från himlen som handlar om att kliva in i en annat verk, en annan dimension, där Guds ande får leda dig, där Guds ande får möta dig, mana dig. Helgelse handlar inte bara om att du ska bli fullständigt fri från smutsen och synden. Det är ju en del av det hela. Men helgelse är mycket mer än så. Helgelse handlar om att du och jag får börja leva det livet Herre vill vi ska leva. Där han får göra sitt verk och vilja som han vill genom dig och mig. Det är då härligheten kommer. Det är därför jag säger helgelsens härlighet. Det är inte helgelsens stora jobbiga ok. Åh, jag måste helga mig idag. Åh, vad jobbigt det här var. Åh, vad tråkigt det här är. Åh, vad hemskt. Lyssna, när du får smaka på helgelsen. Det är något ljuvligt. Det är något, du blir glad. Du blir fri. Du blir som en fågel som vill flyga. För du känner, Herren är där. Friden är där. Härligheten. Uppenbarelse bara flödar. Amen. I Hebreerbrevet 12 läser vi. Vers 1. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthåll det lopp vi har framför oss. Hör mina vänner, vad är det som tynger dig idag? Vad tynger dig just nu? Lägg bort det. Vi har själavårdare, Inger och Gitta med company. De kan betjäna, be och hjälpa dig. Men jag vill säga dig här idag. Du kan bestämma nu. Har du oförlåtelse? Har du bitterhet? Har du någonting som bara dränerar dig? Lägg bort det. Det handlar inte om känslor. Handlar inte om vad andra människor har gjort mot dig. Det är ett beslut du kan fatta nu. Du är herre över ditt liv. Över dina beslut. Du bestämmer över dina egna beslut. Lägg bort allt som tynger dig. Gör upp med synden. Gör upp med alla kedjor och bojor. Gör upp med det. Gör upp med det. Fundera inte ens på det. Bara lägg av det. Lägg av det. Vet du varför jag älskar att predika omvändelse? För det är då frihet kommer. Det är då glädje kommer. Det är då Guds närvaro kommer. Halleluja! När du lär känna Guds närvaro, då vill du inte ha något annat. När du får smaka på Guds närvaro, du vill inte ha något annat. Och en av hemligheterna till att leva i Guds närvaro, lev i omvändelse, lev i syndabekännelse, gör upp med allt smuts, gör upp, har du förtalat, bryt det i Jesu namn, gör upp med det, sluta förtala, välsigna, uppmuntra, krama om dina syskon, be för dem, och ska du förmana, gör det i kärlek och sanning. Kom inte som någon domare som kan och vet allt. Paulus säger, lägg bort allt som tynger. Vad är det för någonting som våra föredömen, föregångare predikade? Många gånger så missar vi, vad predikade Johannes döparen? Vad predikade Jesus Kristus, våran frälsare? Vad förkunnade han? Vad förkunnade Petrus, Paulus? Låt mig bara nämna några axplock här idag. Johannes döparen säger, Matteus 3. Omvänd er, till himmelriket är nära. Och omvändelse betyder egentligen två saker. Det betyder sinnesändring och ånger för din synd. Du kan inte säga att det bara betyder ånger och det betyder inte bara sinnesförändring. Det betyder både och. Du och jag behöver ångra all synd. Men också förändra vårt sinne, förändra vårt tänkande om Gud och våra liv och om synden. Du behöver alltså tänka som Gud tänker om ditt liv, om vad synd är och vad helgelse är. Och då säger Johannes Döparen, nu har himmelriket kommit nära. Många gånger så predikar vi idag, Gud älskar dig, han vill möta dig, han vill välsigna dig. Lev som du vill. Gör som du vill. Det är inte biblisk predikan. Det är liksom, det är inte rätt. Vi behöver omvända oss först. Vi behöver göra upp med synden först. Sen kan du ta emot himmelriket och härligheten.
Jag har sett så mycket mirakler i mina liv. Ibland säger jag bortskämd med det. Men sen börjar folk fråga mig: Marcus, du måste ju ha en våldsam helande smörjelse. Det har jag inte alls. Men vet du vad jag har? Jag har uppenbarelse om vad omvändelse innebär. Och jag förkunnar ett väldigt radikalt budskap. Och jag gör det inte dömande. Jag gör det rakt och fullt. Pekar på Jesus. Men vet du vad jag har upptäckt? Uppenbarat av den heliga ande. När jag av Guds nåd kallar människor till omvändelse i förkunnelsen, då är det som att Guds ande är där direkt. Och människor blir fria. Människor blir helade. Människor blir andedröpta. Jag gör ingenting. Det enda jag gör, jag leder dem till omvändelse. Jag fick kunna omvändelse. Jag fick kunna renhet. Jag fick kunna Guds fruktan. Jag fick kunna att Jesus kommer för att döma oss en dag. Han är inte lejonet av offerlammet bara. Han är också lejonet av Juda. Förstår ni mig? När du förkunnar det här, då händer någonting i andevärlden. Då händer någonting och det är Guds ande där. Och han gör jobbet. Halleluja.
Amen.
Så vill du se mer mirakler, förkunna omvändelse. Förkunna full evangeliet. För då är Guds ande där direkt och bekräftar. Han älskar en sån förkunnelse. Undrar du, men hur ska vi göra i Sverige? Börja med att öka förkunnelsen när det gäller omvändelse och korset och blodet och Guds fruktan och helgelse. Då kommer Guds ande att attraheras. Det är det vi vill se i Sverige. Amen.
Amen.
Det här är en förbannelse och en lögn från djävulen. När människor tror att vi inte ska tala om synd. För då skrämmer vi syndare. Eller då stöter vi bort syndare. Det är ju precis tvärtom.
Ja, precis.
När en syndare hör att du kan bli lös från synden. Du kan bli fri från synden. Du kan bli fullständigt befriad från demonerna och mörkret och Satan. Det är klart de vill ha det. Inte säger de, fy vad ni stöter bort mig, nu går jag härifrån. Men när du predikar sanningen i kärlek, då vill syndaren höra full evangelia. Och den sonen gör fri, han blir sannoliken fri. Jag älskar varenda bonk, jag har sagt så många gånger under alla år. Jesus kan bara vara den du predikar honom att vara. Tänk på det. Predikar vi halva evangeliet, kan Guds ande bara bekräfta halva evangeliet. Predikar du full evangeliet, så får du se fulla kraften.
Amen.
Det var en gold nugget, som man säger. Ett guldkorn. Johannes Döparen predikade omvändelse. Vad predikade Jesus Kristus? Matteus 4:17. Från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, till himmelriket har kommit nära. Halleluja. Halleluja. Jesus predikade samma budskap som Johannes Döparen. Och nu har vi två möten med människor. När Jesus betonar det här i Johannes 5:14. Så har Jesus botat en sjuk. Så säger Jesus i Johannes 5:14. Jesus träffade honom på tempelplatsen och sa det till honom: se, du har blivit frisk. Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig. Mycket intressant av Jesus. Och många av oss hoppar över det bibelordet. Vi vill inte ens läsa det, för det låter jobbigt och det känns tungt. Men just nu ska jag bara säga en sak. Vad Guds ande har bara uppenbarat. Och det här är inte bara jag. Det är många som har fått samma uppenbarelse. Varför säger Jesus på det här viset? Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig. För när du och jag lever i synd, när du syndar, då har du dörren öppen för fienden att gå rakt in och stjäla, slakta och förgöra ditt liv. Kan du få mycket förbön du vill. Du kan åka på retreat och konferenser. Du kan få hur mycket smörjelse med olja som helst. Spelar ingen roll. Du och jag måste stänga dörren till synd. Så inte djävulen har någon rättighet att gå in och stjäla ett liv. Det är logiskt. Jag skulle blivit någon intelligent civilingenjör för. Då såg jag ju de här röda trådarna. Nu gör jag det i Guds ord. Vet du vad som är intressant? Det är så logiskt. Det här är jättelogiskt. Om du och jag, om du skulle vara Satan, du är ju inte så, du är Jesus. Men om du har varit Satan och du ser, här är dörren öppen. Här är det massa smuts och orenhet. Du har bara huggit mig i bitar. Du har slitit mig i stycken. För du ser en öppen dörr. Det är så det går till där. Djävulen går runt som ett rytande lejon. Stäng dörren. Jesus säger det tydligt. Du har blivit frisk. Du har blivit helad. Du har upplevt mirakel här idag. Men synda inte mer. Så att något värre inte kommer att drabba dig. Och min favoritpredikan, jag predikar på varje kampanj över hela världen. Johannes 8. Äktenskapsbryterskan. Jag predikar den på varje kampanj över hela världen. Och det här är budskapet. Det målar upp Jesus Kristus som offerlammet. Som dog för världens synd på ett sånt klart sätt. Men här säger Jesus också. Inte heller jag dömer dig. Men gå och synda inte mer. Vad är det Jesus säger till kvinnan? Jag förlåter dig. Du är fri. Du är upprättad. Jag läker dina sår. Men gå och synda inte mer. Där har vi helgelsen. Lev i renhet. Lev i överlåtelse. Lev inför min fader med Guds fruktan. Så att inte något värre drabbar även dig. Vad predikade Petrus på pingstpredikan? Hur många har studerat Petrus pingstpredikan? Det var inte många. Ja, nu kommer några händer till. Pingstpredikan är så innehållsrik. Det får bli min hemläxa till dig här idag. Imorgon eller ikväll eller när du känner att du orkar. Läs Apostlagärningarna 2. Inte bara läs, studera. Låt det bli uppenbarelse för dig. Vad är det Petrus predikar? Du kommer se många härliga andliga sanningar. Men låt mig skruva fram bandet. Spola fram bandet. Kapitel 2, vers 36, 37, 38. Apostlagärningarna 2, 36 till 38. Då säger Petrus i slutet på predikan. Därför ska hela Israels folk veta. Det här är så mäktiga ord. Han predikar för hela Israel. Hela Jerusalems folk. Vet att denna Jesus som ni korsfäste. Hör vad han säger. Honom har Gud gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta högg det till på dem i hjärtat. Och de frågade Petrus och andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem. Omvänd er. Har du läst detta? Omvänd er. Och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Kom in på den heliga ande också. Här ser ni sambandet. Först omvänder vi oss. Och sen säger han. Låt er sedan döpas i Jesu Kristi namn. Nu är de renade. Nu är de rättfärdiggjorda. Nu är de förlåtna. Amen. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Då är templet städat. Då kan anden komma och trivas i den. Och predikade Paulus för något. Och vi går till Apostlagärningarna 26. Vers 15-18. Så berättar Paulus inför konung Agrippa. Om Jesus kallelse till Paulus. Då säger Paulus i Apostlagärningarna 26. Vers 15-18. Jag sa det. Vem är du, Herre? Paulus säger alltså så till Jesus. Herren svarade. Jag är Jesus, den som du förföljer. Men stig upp och stå på fötterna. Ty jag har visat mig för dig. För att utse dig till tjänare och vittne. Både till vad du har sett. Och till det jag kommer att visa dig. När jag räddar dig undan ditt eget folk. Och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig. Lyssna nu vad Jesus säger. För att du ska öppna deras ögon. Så att de vänder sig. Med andra ord omvänder sig. Från mörker till ljus. Men nu så skruvar Jesus upp styrkan.
från Satans makt till Gud. Så att ni genom tron på mig får syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. Här ser vi, här hör vi Jesu kallelse till Paulus. Det var omvändelse för de som levde i mörker, som levde under Satans makt. Så att de genom tron på Jesus skulle få vadå för något? Syndernas förlåtelse. Och arvslott bland dem som är helgade. Amen. Jesus vill inte bara förlåta några synder. Jesus vill inte bara vara en snäll jultomte som du kommer till och får allt du önskar dig. Jesus vill förlåta dig, befria dig, men också låta dig bli helgad. Kan du se det i Bibeln? Jag ser det hela tiden. Förlåtelse är början. Att bli förlåten av din synd, det är begynnelsen på helgelsen. Och vad är det Jesus befallde oss att predika? Lukas 24, vers 46-49. Då säger Jesus så här. Det som skriver att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse. Kan du se det? Lukas 24, 46-47. Messias ska lida. På tredje dagen uppstå från de döda. Han säger alla halleluja och amen. Fantastiskt. Men så säger han. Och att omvändelse. Och syndernas förlåtelse. Ska predikas i hans namn för alla folk. Lägg märke till att omvändelse och syndernas förlåtelse är två olika saker. Jesus säger omvändelse ska predikas och syndernas förlåtelse. Ingen människa kan bli fullständigt förlåten och fri från synden om de inte först omvänder sig. Det är därför Jesus betonar omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas. Om vi går till Jakobs brev 5:16. Vad predikade Jakob? Det här är metodistväckelsens grundbibelord. Ni som har läst metodistväckelsen, 1700-talets och 1800-talets stora väckelse som svepte över stora delen av västvärlden. Deras bibelord de stod på, det var Jakob 5:16. Jakob säger, bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Mycket intressant vad Jakob säger. Bekänn era synder för varandra. Be för varandra så att ni blir botade. Här har vi det ännu en gång. När ni omvänder er. Helgelsen förmedlar helande. Låt mig säga det så här. Du kan bli helad när som helst. För helande flödar alltid från Jesu fullbordade verk på korset. Amen. Men många som blir helade förlorar sitt helande. Många som blir helade förlorar sitt helande. För de har dörren öppen till synd. Lär dig mer i helgelse och renhet. Så kan du leva frisk och helad. Ett bibelord som är tyvärr felöversatt i nästan alla svenska biblar. Det finns bara en bibel som har fått det rätt. Det är reformationsbibeln. Och tyvärr så är det många som har missat den här sanningen i Sverige. Jag har ju läst bibelskola på två ställen utomlands i England. Så man har ju fått annan teologisk bakgrund än många svenska får. Men går du till Romarbrevet 8:1. Så är det som att halva bibelordet är borta i svenska bibeln. Men reformationsbibeln får det att se helt ut. Då står det så här. Därför finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Så står det, som inte vandrar efter köttet utan efter anden. Lever du i köttet så är du under fördömelse. Lever du i synd, lever du i fördömelse. Du kan vara Kristus i ditt hjärta. Du kan vara Guds barn. Men har du synd, då är du under fördömelse. För den helige andes uppdrag är att övervisa dig om synd, rättfärdighet och dom. Alla kan inte ta emot det jag säger nu, men det får du ta med Guds ande efteråt. För du måste bli överbevisad av honom. Den helige andes jobb är att överbevisa alla här om synd. Varför är det så? För han älskar att du ska bli renad och fri från syndens boja. Men om du tar bort halva bibelordet, därför finns det ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus, då förstår du inte den sanningen. Men Paulus säger inte bara det. Han säger, om du inte vandrar efter köttet utan efter anden. När du vandrar i anden, lever i anden, då är du fri. Det finns ingen fördömelse för dig. Men det är så många kristna som lever under fördömelse varje dag. Och de vet inte varför. Men vet du varför det är så? De har synd i sitt liv. De har inte gjort upp med synden. De lever i köttet, de vandrar i köttet. De lever inte efter anden. De vandrar inte i anden. Därför är de under fördömelse. Ni som ber för människor och är själavårdare, alla ni ber för ska ni inte be för. Se till att de gör upp med synden först. För lyssna mina vänner, många som mår dåligt, de lever i köttet, vandrar i köttet. Och de är därför fördömda, därför de lever i synd. Det räcker inte med en förbön och lite välsignelse och ens befrielse och demonutdrivning. De behöver lära sig att städa templet genom Guds ande och genom Guds ande och genom Jesu blod. Men också att stänga dörren till världen, dörren till synd. Är ni med på vad jag försöker dela? För det här går lite djupare än bara lite söndagsskolundervisning. Många förstår inte varför lider jag. Varför jag drabbad. Jag kan inte svara på alla frågor. Men en hemlighet är att vi behöver vandra och leva i anden. Med andra ord, vi behöver leva i helgelse. Helgelse är på två plan. Det personliga planet och det nationella planet. Jag gråter när jag tänker på Sverige just nu. Om jag får skifta fokuset lite från dig personligen. När jag ser på Sverige. När du ser på Sverige. Jag gråter. Sverige är kanske det mest ogudaktiga land på jorden just nu. Vi kanske är det mest antikristliga landet på jorden. Bara Herren vet. Men det som har skett i Sverige senaste decenniet. Om vi tar de sista 10 åren. Vi har blivit ett av de mest israelfientliga länderna på jorden. Vi har blivit det mest omoraliska landet på jorden. Där vi lär barnen i skolan att män kan vara med män. Det är helt okej. Och 2 kvinnor kan vara mammor. Det är inga problem. Vi har ju svenska versioner på familj, säger man. Sverige är nu det mest Sodom och Gomorra lika landet på jorden. Så talar vi om nationell väckelse och nationell helgelse. Vi behöver be som aldrig förr, vänner. Vi behöver få nöd för det landet. För det är illa med Sverige. Det är illa på riktigt det här landet. Och jag ska säga någonting som verkligen kommer ta tag i för er här just nu. Den största domen kommer inte drabba regeringen som inte kan enas upp i Stockholm. Det kommer drabba Guds folk och alla som predikar Guds ord. Och alla ledare i Guds församling som inte har lett församlingen rätt i det här landet. Jag bävar när jag predikar Guds ord. Det är många som säger till mig, åh Marcus, du, det måste vara så härligt att predika överallt. Vet ni vad? Jag bävar. För om jag inte predikar rena evangeliet, den domen som väntar mig är inte nådig.
Jag kan bara säga, vänner,
jag har säkert pratat med 10 profeter i det här landet.
Kanske 8-9 stycken. Alla säger samma sak. Sverige hänger på den sista nådens tråd. Och jag vill inte vara en predikant. Jag vill inte vara en ledare i Guds rike som inte har det rätt ställt med Herren. Som inte lever i helgelse. För jag vet, dagen kommer när det kommer bli tufft att vara kristen i det här landet. Tror du på väckelse, Marcus? Absolut. Tror du att Jesus kan förvandla hela Sverige? Självklart. Han både kan och vill. Kommer han göra det? Tillåter vi honom att göra det? En annan fråga. En helt annan fråga. Vill Jesus? Självklart vill han det. Jag vill bli hel, sa han till spetälske mannen. Kan Jesus? Absolut. Han kan knäppa på ett finger så brinner elden i Sverige. Men Gud har bestämt, det här är andliga lagar, Gud har bestämt att verka genom sitt folk. Varför helgelse är avgörande för Sveriges väckelse och Sveriges frälsning? Det är det jag vill beröra nu. Sveriges synd, nationella synd, är kanske värre än någonsin i historien. Jag hör ateister säga att profana medier över hela, alltså världsprofana medier, humanistiska ateistiska människor säger Sverige är vårt föredöme, Sverige är vårt exempel, för det är det mest humanistiska, vad säger de, liberala landet på jorden. Jag kan inte exakt vad de säger, men andemeningen är profana människor som är humanister säger i media då, Sverige är vårt exempel hur ett land ska vara. För där har man tagit bort Guds ord och Guds lagar. Man har tagit bort vad som är rätt och fel när det gäller äktenskap. Man har tagit bort det som är rätt och fel när det gäller barnen och sexualiteten och alltihopa som det är, det som är rätt och riktigt. Sverige idag behöver helgas, mina vänner. Och jag talar till dig som predikar Guds ord idag. Vi behöver helga vår förkunnelse. Så du predikar ett rent evangelium som för en Guds fruktan in i församlingen. Så Guds församling får bli renad i lammets blod. Ska det bli väckelse i Sverige, så behöver helgelse drabba varje predikant. Så att en Guds fruktan kommer över församlingen. Så att Guds församling inte bara ber, utan de lever i helgelse. Och de förmedlar en härlighet från Gud till det här landet.
Amen.
Då tror jag på väckelse. Men vi måste förstå, vi kan inte lura en helig Gud. Vi kan inte leka kristendom i Sverige längre. Det är slut med sönderskolekristendom. Där vi leker kyrka. Vi behöver växa upp, vänner.
Amen.
Amen.
Tänk om Gud kunde få 1000 pastorer. 1000 evangelister. 1000 profeter, apostlar. Herdar, lärare. Vi bara säger det för att ha någonting att ta på. 1000 ledare i det här landet. Som är fullständigt kapitulerade och överlåtna. Som inte kompromissar på något område. Då tror jag på väckelse. Då kommer det hända grejer. När de kliver upp och predikar. Då är det inte en människa. Då är det Guds ande som talar genom dem. Om det så finns en avfällning i det mötet. Då böjer de sig direkt. De blir överbevisade av sin syn. Och de böjer sig, de blir frälsta, de blir lösta. Och finns det demonbesatta? Ja, det finns massor demonbesatta i Guds hus. Då blir de befriade. Halleluja. Då blir det väckelse. Väckelse är ett mänskligt verk. Med lite rökmaskiner och häftig poppig musik. Med trummor och blinkande lampor. Och lite diskotekkänsla i Guds församling. Det där är inte väckelse. Väckelse är Guds heliga ande. Som fullständigt sviper över våra liv. Samhällen. Har ni läst metodistväckelsen? Gör det. Det står så tydligt. De predikade omvändelse och helgelse. Och vet ni vad frukten blev? Pumpar tömdes. Ingen ville supa längre. De gick i kyrkan. Till och med står det att pumpar blev kyrkor. Halleluja. Kom igen nu. Det här är häftigt. Och vet ni vad som hände? Fängelsevaktarna blev arbetslösa i princip. Fast inga fångar. Fast inga bovar, inga tjuvar. Folk levde inte. Folk ville bara vara heliga och rättfärdiga. Det fanns ingen tjuver och brottslighet längre. Tänk när det sker i Sverige. Halleluja. Det vore väl härligt. Om politikerna säger, vi behöver ju inte ens. Det är något som har hänt i vårt land. Vi fattar inte. Och polisen bara står där och tittar på. När värsta kriminella bovgänget böjer sig och bekänner sina synder med tårar för hela poliskåren. Det kanske är i Sverige. Kanske är det profetiskt det jag säger. Låt oss tro på väckelse i Sverige. Där vi kommer, där Guds ande får svepa över Sverige. Där det finns ett folk som inte vill böja sig, som inte vill kompromissa. Halleluja. Halleluja. Jag tror på nationell väckelse. Men då måste vi kliva in i nästa din nivå av helgelse. Och det är andra krönikeboken 7 och 14. Då säger Guds ordet i vers 13. Om jag tillsluter i himlen så regn inte faller. Om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet. Eller om jag sänder pest bland mitt folk. Det är ju precis det som har skett i Sverige. Det är ju en pest. Det är som demoniska gräshoppor har förgjort Sverige. Då säger Gud, men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig. Hör ni? Från en väg, en synd? Nej, från sina onda vägar. Då vill jag höra från himlen, förlåter deras synd, skaffa läkedom åt deras land. Joel säger kapitel 2, men nu säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta. Med fasta gråt och klagan, riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren är Gud. Nu ska jag tala om en synd som inte jag planerar att tala om. Och det här måste göras upp med Guds församling. Och det är, heter det glätteri, Anna? Frosseri. Vet ni vad, vänner? Det här är någonting som är jätteobehagligt att tala om. Men jag gör det för jag har inga problem. Vi behöver göra upp med detta, vänner. Det är för mycket frosseri i en kristlig kropp. Vi äter som att folk fastar inte i Sverige längre. Jag skulle uppskatta att det är 3-4% som fastar. Lever du inte ett gott liv, Marcus? Äter du inte god mat? Jo, men vi lever i fasta och bön. Vi lever i återhållsamhet. Vi måste komma in i fasta och bön i Sverige. Hör mig nu, vänner. Är du beroende av att frossa och äta? Och du kan inte äta. Du måste äta 2 portioner och 3 portioner efter. Du måste göra upp med den synden. Hallå? Du vill kliva in i ett nytt liv av hälsosamma vanor. Av hälsosamma dieter. För vet du vad? Frosseri är inte Gud välbehagligt. Du och jag behöver leva ett liv i bön och fasta. I Afrika hade alla ropat halleluja nu.
Halleluja!
Det är min kära fru som säger det.
Nej, jag sa det tyst.
Gud signa dig. Men lyssna, vänner. Det var som att Gud bara talade till mig för något tag sedan. Frosseri har bara gripit Sverige. Jag har talat i kristna bön och fasta. Det är som djävulen själv tittar ur deras ögon. Titt mot mig. Det är som att de bara pratar inte så. Det är sant. Bön och fasta ska bli naturligt för dig och mig. Det ska vara en självklarhet för dig och mig. Muslimerna fastar mer än kristna. Det är inte rätt, mina vänner. Hinduerna fastar. Häxorna fastar. Kom igen nu. Vi behöver kliva in i andlig krigföring på riktigt. Bön och fasta är ingenting som övereliten gör. Det är någonting alla kristna bör leva i.
Amen.
Är det för tufft budskap? Jag är bara skrapat på ytan. Har ni läst vad Jesus talar om i bergspredikaren? när ni ber, gå in i er kammare, när ni ger, låt inte andra handen veta om det, och när ni fastar, smör huvudet eller vaxa huvudet. Det gör jag. Det är lite häftigare tycker jag, vax. Ta en dusch, så luktar du gott och så vaxar du håret. Lyssna vänner, det här ska inte vara någonting som du gör kanske. Bestäm dig. Kör. Jag menar, du kan göra. Jag vill inte vi ska ha en lagisk bok här. Ja, jag ska fasta så och så. Jag måste. Det är inget måste. Men det är en självklarhet om du verkligen vill leva i Guds andes livet. Då vill du säga nej till maten. För du vill kliva in i bön. När jag fastar och ber, det bara flödar uppenbarelse. Snälla någon. Det är vilt hemma hos Hanna och mig ofta. När vi fastar och ber. Jag skojar inte. Vi går igenom prövningar. Vi går igenom motgångar. Vi kan känna hur allting bara går emot oss. Vi hade en jättetuff kampanj i Indien bara förra veckan. Det var så tufft. Vi var rakt in i djävulens ormgrop. Det var det tuffaste jag har varit med om på många år. Och nu har vi haft fasta och bön här i veckan. Det är som att allting bara runnit av oss. Herren har mött oss. Uppenbarelse har flödat. Glädje har flödat. Tro har flödat. Visionerna har blivit levande. Det är ju det fasta och bön är. Många av er, ni vet någonting om boxning. Jag har aldrig boxat, men jag förstår boxning. Lyssna, en boxare kanske blir trött. Han får mycket stryk. Men lyssna, när han sätter sig i hörnet och coachen kommer där och häller vatten i munnen, plåstrar om och torkar av. Det är ju så den heliga ande vill göra med dig och mig. Fasta och bön är på det viset. Det är för att du blir trött och sliten, då fyller du på. Fast vad bön är för mig, det är att fylla på. Det är att tanka på i anden. Amen. Så klarar du både 10, 12 ronder, 15 ronder. Halleluja. Amen. Man ska inte bli utbränd i Guds rike. Och jag tror att lever vi i bön och fasta, då får du ju kraft att klara varje demoniska och djävulska attacker och motgångar. Egen kraft klarar vi inte det. Det är därför helgelse och härlighet går hand i hand. Bön och fasta en del av helgelsens vandring. Vi säger nej till köttet, nej till maten, för att vi vill vara med Herren. Och då får vi också uppleva härligheten. Amen. Jag hade en veckesbön och fasta tidigare i år, och det var bland det mäktigaste jag har med honom. Sista dagarna, det var som man gick på moln. Det var som att man gick i Guds. Det var så starkt. Är ni med mig? Det var så mäktigt. Hur många var med på bönekonferensen här på Rallingsås i sommar? De fastade 40 dagar, afrikanerna. Inte allihopa, men många av dem fastade 40 dagar. Jag pratade med Anders Järna. De är helt galna i bön och fasta. De har förstått den andliga dimensionen. Så när vi talar om nationell väckelse, nationell helgelse, så måste vi gå in i profeten Joels tilltal och budskap. Vi behöver vända om till Herren av hela hjärtat med fasta gråt och klagan. Kan ni tänka er när Guds präster och ledare samlas i Sverige, inte för att diskutera eller ha teologiska seminarier, utan de ber och fastar i dagar och ropar till Gud för Sverige. Därför jag sa till Anders Järnman, det här du har gjort i sommar, den här konferensen som var i sommar, det var bland det mäktigaste jag varit med om i Sverige. För det var inte massa det var klart det var predikningar, men fokus var på bön. Och det var flera dagar, och det var Guds ande, och det var bara bön för vårt land. Det är där som behagar Gud. Det som dock sårar mig och smärtar mig, så få andliga ledare och pastorer var där. Vi behöver be för svensk kristenhetsledare och pastorer och präster. Deras stolthet och deras revirtänkande måste rasa samman. För de som mest behöver bli drabbade oftast undviker att bli drabbad. Profeten och predikanten, evangelisten D.L. Moody, han sa det så här, det här är så mäktigt. Han var en känd väckelsepredikant som predikade starkt. Han var ju otroligt stark på omvändelse och helgelse. Och efter en predikan så kom en kvinna fram till Dilmodi. Hon var helt förtvivlad. Det du sa, det sårade mig. Jag har blivit så ledsen. Då svarade Ilmudi: vad tråkigt, kära du, att jag har sårat dig. Det var inte min mening. Min mening var att döda dig. Ditt kött skulle ju korsfästas. Det var ju det som var meningen. Wow, jag gillar det. Helgelse. Helgelse handlar inte om att du ska bli sårad, lilla du. Du ska bli korsfäst. Så blir du sårad av min förkunnelse idag, då har du inte riktigt dött än. Lyssna vänner, Hebreerbrevet 12 och 14 säger så här: sträv efter frid med alla och efter helgelse. Utan helgelse kommer ingen se Herren. Jag vill sammanfatta allting med de här 10 frukterna av helgelse. Jag vill be ut de här sakerna över dig idag. Det första som blir frukt av helgelse, det är renhet. När människor kommer till hand om mig och sagt: Markus och han, det är sån renhet över er. Det är det finaste vi kan höra. Ni kan säga: åh du smord Markus, åh du predikar, och det är så härligt. Tack så mycket, all ära till Jesus. Men när någon säger: det är en sån renhet. För mig är det ännu starkt. Det är ännu, finare kvitto eller betyg eller frukt eller vad ni kallar det. Jag bara upplever att Gud vill bara ge oss en ny renhet i Sverige. Det andra som helgelsen ger, det är frihet. Amen. Det finns så mycket bundna kristna. Du ska bli fri i Jesu namn. Och det tredje som helgelsen ger är glädje. Jag blir så ledsen när jag predikar i Sverige många gånger. Människor kan vara så sorgsna och betryckta. Jag har skojat om det, men det ser ut som att de dricker någon vinäger, bitter grapefruktjuice. Det är så bittert i deras ögon och mun. De kan inte ens le. Och skojar man eller anden kommer över dem, de blir helt... Det finns ingen glädje. Jag tror Gud vill befria dig och mig, så vi blir glada. Halleluja. Amen. En underlat. Har du sett en glad underlat? Jag har inte. Men fåglar som är fria. Jag kan inte vad de heter. Tajok så vet jag. Domherre heter de också. Domherre. De är glada. In med vår katt kommer och ler. Men en fågel som är fri, de är glada fåglar. Burfåglar, papegojor, de försöker hålla någon munter stämning där. Men de är inte glada. Jag tror papegojorna egentligen vill bara släpp ut mig. Hör mina vänner, vi ska vara fria. Du ska inte vara instängd i någon bur. Det fjärde som helgelse ger, frimodighet. Halleluja. Hur många vill se en frimodig evangelistskara över Sverige? Då behöver vi leva i helgelse, så vi är fria och rena och inte har massa synd och ok och betryck som håller oss fast. Helgelse ger ju frimodighet. Halleluja. Det femte, helande. Så många människor blir helade till själen. Inger och Birgitta måste ju ha så mycket vittnesbörd om detta med själavården, med Ellen Ministries. För när människor omvänder sig, gör upp med sin synd och gör upp med det gamla livet. Våra vänner Hans och Monica Augustsson i Gamleby och Suva, de har ju gjort det här i 25-30 år. Och de säger till oss varje gång: hemligheten är omvändelse från synd. För när alla missbrukare omvänder sig, gör upp med synden, då kommer helande. Och då kommer friheten och upprättelsen. Amen. Och som Jesus nämnde, du kan också få behålla ditt helande. Det sjätte, ödmjukhet. Jag sa det till Christian innan. Du har sån ödmjukhet över dig. Han som är här och jobbar. Jag bara känner mitt hjärta. Helgelse krossar stolthet. Läs om David i Saltaren. Han levde i helgelsens härliga vandring. Medan Saul var motståndare till det. Han upphöjde sig själv. Jag ber för dig och mig Att vi ska gå ödmjukhetens väg. Och nummer 7, förkrosselse. Det hänger lite ihop här. Men Gud älskar förkrosselse. Vissa gråter mer än andra. Men det handlar inte om mängd tårar du har här. Det finns de som aldrig gråter, men de är bara totalt ligger i Herrens hand. Så finns det lipsilla som gråter för allt. Och de är så trasiga. De kan inte stänga dörren till någonting. Allting är bara öppet. Så gråter de och skräck, så är det öppet igen. Stäng dörren till synden och världen. Men förkrosselse attraherar Guds ande. Och det blir frukten av helgelse. Och nu kommer det jag och Hanna älskar. Det är de tre sista sakerna jag vill tala om innan vi ska be tillsammans idag. Uppenbarelse kommer. Oj, 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 mina vänner. Hur många vill komma ut mer av det profetiska och kunna uppleva mer av Herrens uppenbarelse? Det här ska jag säga, vänner. Jag har känt sista året. Herren har beskärt mig på så många områden. Jag har gått igenom en... Jag känner mig beskuren. Men vet du vad jag känner? Uppenbarelse bara flöder starkare. Jag kan läsa Bibeln 2-3 verser. Det bara växer. Det bara händer saker i min ande. Även när jag förkunnar. När jag ber. Det är som att uppenbarelsens ande. Jag får uppenbarelse som Herren ger. Det är en frukt av helgelse. Och urskiljning. Det här är så viktigt i Sverige. Det är ett av de viktigaste sakerna bland Guds folk idag. Det är att kunna skilja mellan andan. Skilja mellan sann och falsk förkunnelse. Ni som har hört mig förkunna, ni vet att jag har talat om många saker. Men lyssna, vänner. Vi behöver kunna skilja mellan sann enhet. Andens enhet. Och falsk enhet. Det här är jätteviktigt, vänner. För den enheten som sveper över världen nu, under påvens vingar, katolicismens vingar, är inte andens enhet. Det här måste du kunna urskilja i anden. För nu kommer det villfarelse över hela jorden. Där kända karismatiska ledare allierar sig med påven. Nu kommer det till Sverige. Har redan kommit till Sverige. Vi behöver urskiljning, vänner. Och det är inte vårt kött och blod vi strider nu. Vi ska be för påven. Vi ska be för honom. Att han får bli genuint frälst. Och att han får omvända sig. För det han gör, mina vänner, inte Gud välbehagligt. Han allierar alla religioner. Islam och hinduism och alla religioner. Och kristendomen och karismatisk kristendom. Han vill alliera allting under ett paraply. Vissa kallar det för synkretism. Eller världsreligionen. Det finns olika namn. Det här är inte andens enhet. Och du behöver urskiljning. För det här kommer komma dig nära. Jag har mött det nära. Och jag var inte riktigt beredd på det när jag mötte det. Fast jag visste att det var fel. Men jag blev tagen på sängen när jag mötte det första gången. Det var så nära mig. Dagen efter hade jag sån vånda och gudsfruktan. För jag visste att jag måste vara förberedd. För det kommer komma mer och mer och mer. Andens enhet, vill du veta när det är andens enhet? Den kompromissar aldrig med Guds ord. Glöm inte vad jag sa. Andens enhet kompromissar aldrig med Guds ord. Det kan du ha som en liten checklista. Guds ord. Där har du det. Urskiljning är någonting som helgelse ger. Och det är så viktigt, vänner. Och det sista jag vill nämna, Guds närvaro. Vi ska tala om den helige ande ikväll. Och det kommer vara en sån härlighet ikväll. Men vet ni vad, vänner? Vi kan inte få se en andutgjutelse som Gud vill utan helgelse och omvändelse. Det är bara att studera Guds ord. Studera varje väckelse. Du kan gå in och vända väckelse som har varit i världen. Alla väckelser har en röd tråd. Det är omvändelse. Det är helgelse. Och när det sker så kommer Guds ande som ett brev om posten. Många har inte läst pingstväckelsens början i Pensacola, nej, i Azusa Street med William Seymour. För vet ni vad den började med? Det var ju bekännelse av synd så det dånade. Han predikade helgelse dagligen där. Den här underbara, halvblinda, mörkhyade William Seymour. Läs vad som skedde innan väckelsen bröt ut. Det var ju metodist. Han var ju metodist. Drabbade av metodiströrelsen. Av helgelse och renhet. Och Guds ande bara slog ner. och den smittar av sig över hela världen. Så vänner, det ni har hört idag, det är en grundlig djupdykning av helgelse och dess härlighet. Och jag önskar att jag kommer lägga upp det här på vår hemsida så ni kan få lyssna på det igen. För jag tror att det här behöver ni lyssna på om och om igen. För helgelsens härlighet, det ger dig frihet, det ger dig renhet, det ger dig glädje och frimodighet och helande, ödmjukhet, förkrosselse, uppenbarelse, urskiljning av Guds närvaro. Och nu vänner, nu vill jag att vi träder inför tronen. Och nu vill jag att du och jag omvänder oss från våra onda vägar. Idag vill jag att vi gör som vi har läst och hört förkunnat. Vi ska nu helga oss. Vi ska nu omvända oss. Och du ska rannsaka dig inför Gud just nu. Och jag vill inte att du sitter där och stänger varken hjärta, mun eller öron. Nu vill jag att du gör upp med Gud. Jag vill inte veta denna synd du har. Jag vill inte veta någonting. Jag tror inte på bitkning som katoliker håller på med. Du ska bitka dig för Jesus Kristus. Det är fullständigt underbart och räcker. Men nu vill jag väl att du rannsakar dig. Jag vill att vi kommer in för en helig Gud. Jag vill bara att vi tar 10 minuter här innan vi ska ha lunch. Jag vill bara överlåta oss till Gud. Rena oss inför Herren. Vi känner våra synd inför Herren. Har du orenhetsproblem? Har du begär? Har du girighetsproblem? Spelproblem eller tobakko eller alkoholproblem eller kiv och splittring eller förtal, lusta? Vad den är, bara ta det inför Herren. Ta det inför Herren just nu. Har du problem med äktenskapet, ta det inför Herren. Har du problem med oförlåtelse, du kan inte förlåta, ta det inför Gud just nu. Be Gud om hjälp att förlåta. Bär du på bitterhet, ta det inför Gud. Har du problem av olika slag, eller känner du dig likgiltig, du känner dig apatisk, kall, ljummen, ta det inför Gud just nu. Omvänd dig, bekänn din synd. Har du problem med materialism, kärleken till pengar, gör upp med inför Gud. Har du problem med olika villolärer och olika felaktiga förkunnelser och olika slag, humanistiska, liberala troslar och satser, gör upp med inför Gud just nu. Bara överlåt allt till honom. Känner du idag, jag har problem med olika saker, jag brottas med synder, jag brottas med det här, bara ta det inför Gud just nu. Och vill du ha förbön för frihet ikväll, idag, så bara kommer du fram just nu. Du som säger, jag måste förbön, så är du välkommen fram. Men nu vill jag att du ödmjukar dig och bekänner dina synd inför Herren. Nu vill jag att vi rannsakar oss här. Men du som har förbön och får uppleva frihet från någon som har bundit dig, bara kom fram. Då ska vi be för dig. Herre, vi kommer inför dig just nu. Vi böjer oss inför dig, du helige Gud. Fader, vi tackar dig att du är så underbar. Du är nådefull och barmhärtig. Och tack att du förlåter oss alla våra synder. Tack att du renar oss här. Du befriar oss idag. Tack att du låter oss bli rena och fläckfria. På grund av Golgata, på grund av Lammets blod, på grund av Jesus Kristus, våran ställföreträdare. Och idag så bara omvänder vi oss, Fader. Vi bekänner våra synd inför dig. Vi gör upp med omoralen, vi gör upp med sexuella synder, vi gör upp med förtal, vi gör upp med olika synder, vi gör upp med splittring, vi gör upp med kiv och förtal och kritik. Vi gör upp med manipulation och vi gör upp med religiositeten. Vi gör upp med brist på Guds fruktan. Vi gör upp med apati, ljumheten. Fader, förlåt oss om vi har spridit en liberal och humanistisk syn på dig. Utan omvändelse, utan helgelse. Förlåt oss för materialismen. Förlåt oss, Fader, om vi inte har varit lydiga och kallelse. Vi är ödmjuka oss inför dig just nu. Fader, rena oss idag, vi ber. Förlåt oss, Herre, alla våra synder.
Tack för ditt dyra blod, Jesus, som förlåter oss, som renar oss och befriar oss just nu. Låt oss bara ta en stund när vi bara stilla ner oss inför Gud. Bara tala med Herren. Vad är det du behöver bli löst ifrån? Vad är det du behöver bli fri ifrån? Är det matmissbruk, frosseri, eller kanske det är tvärtom? Det kanske är anorexia eller ätstörningar. Bara kom inför Gud nu. Han vill lösa dig just nu. Han vill hjälpa dig. Du är vacker, du är dyrbar, du är skapad Guds avbild. Gud älskar dig. Men låt inte fienden få fortsätta stjäla och slakta ditt liv. Idag vill jag att vi stänger dörren till alla synder. Vad är fienden gjort i ditt liv? Kanske du bär på förkastelse. Du bär på, du känner inte duglig. Du känner inte accepterad. Herren säger, jag älskar dig. Du är accepterad. Du är dyrbar, du är värdefull. Du är älskad, du är önskad. Men jag vill att du bekänner alla dina lidanden, smärtor inför Herren just nu. Och du som vill ha förbön, bara kom fram just nu. Så får Magga bara leda oss i lovsång. Och du som vill ha förbön, bara kom fram just nu.